Ja. Brevet till Filemon. När Paulus, vi ska snart läsa det tillsammans, så en liten stund kan ni få titta på mig innan ni får läsa brevet. När Paulus satt fängslad vid ett tillfälle så mötte han en ung man, en ung slav som hade rymt. Han hette Onesimos. Och det visade sig att han var på rymmen från en vän till Paulus som hette Filemon. Onesimos, han kom till tro när han mötte Paulus. Och han blev som en son för Paulus. Men det var fortfarande olagligt för honom att vara på rymmen när han var slav. Så han måste återvända till Filemon i Kolossai, som enligt lag ägde honom. Och då skickade Paulus tillbaka honom tillsammans med detta brevet. Och så sände han också med sin gode medarbetare Tikikos som ett stöd till Onesimos. Så det är bakgrunden. Och nu håller ni alltså i handen det brev som han, Onesimos, kom med där och skulle ge till Filemon och som Paulus då har skrivit. Och då läser jag och ni hänger med här, ni som har. Från Paulus, fånge för Kristus Jesus skull, och från vår broder Timoteus till vår kära vän och medarbetare Filemon, och till vår syster Apfia, vår medkämpe Arkippos, ja, och församlingen som möts i ditt hus. Nåd och frid från Gud, vår fader och Herren Jesus Kristus. Jag tackar alltid min Gud när jag nämner dig i mina böner. Jag har hört om din kärlek och din tro. Din tro på Herren Jesus och din kärlek till alla de heliga. Min bön är att vad din tro ger dem ska leda till ökad insikt om allt det goda ni ska få genom Kristus. Din kärlek har varit till stor glädje och tröst för mig, eftersom de heliga är vid gott mod tack vare dig, min broder. Även om jag i Kristus har full frihet att föreskriva dig vad du bör göra, vill jag därför med tanke på din kärlek hellre vädja till dig sådan som jag är, en åldrad Paulus och nu också fånge för Kristi Jesus skull. Jag vädjar för Onesimos, mitt barn som jag har fött i min fångenskap, honom som du inte hade någon nytta av förut, men som nu är till nytta både för dig och för mig. När jag skickar tillbaka honom till dig är det som om det vore en del av mig själv. Jag hade helst velat ha honom kvar hos mig för att han skulle vara till hjälp, till mig till hjälp i ditt ställe när jag nu sitter fången för evangeliets skull. Men utan ditt samtycke vill jag ingenting göra. Det goda du gör ska inte ske av tvång utan av fri vilja. Kanske fick du vara utan honom en tid just för att få honom tillbaka för alltid. Inte längre som en slav utan som något mer än en slav, en kär broder. Det är han i högsta grad för mig. Hur mycket mer ska han inte vara det för dig, både som människa och som kristen? Om du betraktar mig som din vän, ta då emot honom som om det vore jag. Har han vållat dig skada eller han skyldig dig något, så sätt upp det på min räkning. Jag, Paulus, skriver här med egen hand. Jag ska betala. Och jag vill inte säga vad du skyldig mig, dig själv. Ja, min broder, låt nu mig få nytta av dig som medkristen. För Kristi skull, gör mig lättad och glad. Jag skriver detta i förlitan på att du kommer lyda. Och jag vet att du ska göra ännu mer än jag ber om. En sak till. Ordna ett rum åt mig. Jag hoppas nämligen att ni tack vare era böner ska få glädjen att se mig. Epafras, som också är fånge här för Kristus Jesus skull, hälsar till dig. Liksom också mina medarbetare Markus, Aristarchos, Demas och Lukas. Nåd från vår Herre Jesus Kristus åt er ande. Filemon, förstår vi av det här brevet, är rik. Han är kristen, han är ledare för andra kristna. Det möts andra kristna, en församling i hans hem. Det står mycket här om att han är kärleksfull och god. Han har ett gott rykte. Han får andra att vara vid gott mod. Vilket härligt rykte att ha. Att andra människor runt honom var vid gott mod. Men sen var han ju också slavägare. Han var ett en del av systemet med att äga slavar. Slaveriet det var väldigt utbrett i romarriket. Man tror att cirka en tredjedel av alla invånare i Rom var slavar vid den här tiden. Och slavarnas antal ökade med ungefär en halv miljon varje år under de här åren när Filemon och Paulus levde. Och det var krigsfångar eller fattiga människor som inte kunde betala sina lån som blev slavar. Eller fattiga människor som sålde sina barn för att de skulle, så att de blev slavar. En slav kunde ha avancerade uppgifter i samhället. De kunde vara ekonomer, lärare eller till och med läkare. De kunde också ha andra sysslor som att jobba i gruvor eller på fälten. Eller arbeta i hemmen, vara en husslav. Och arbeta med städning och matlagning. Samhällets ekonomi var helt uppbyggd på denna arbetskraft som var gratis. Och det alla slavar hade gemensamt, det var att de var ägda av någon. Någon annan bestämde över dem. En slav kunde säljas och bestraffas. Det var inte ens olagligt att döda en slav. I bästa fall kunde också en slav friges. Kanske var Filemon född in i en rik familj som alltid hade haft slavar. Troligtvis så reflekterade han aldrig över om det var rätt att han ägde en annan människa. Det var helt enkelt så som hans värld var uppbyggd. Var och en hade sin plats och sin roll att spela i det här samhället. Ingen ifrågasatte egentligen slaveriet i romarriket. Ingen ifrågasatte det politiskt eller socialt eller ideologiskt. Det var så. Det fanns några väldigt stora slavuppror där slavarna själva tog makten över vissa områden. Men det slutade till slut alltid med att det slogs ner väldigt brutalt. Och man var ju medveten om att det var en skevhet, för det var helt förbjudet för slavar att bära vapen. Det berättas till och med om att det var ett vildsvin som hade terroriserat en liten by. Och till slut är det en slav som tar saken i egna händer och slår ihjäl vildsvinet. Och då äras slaven först med en fest för att han hade räddat byn. Och sen avrättades han, för han hade inte rätt att bära vapen. Logiskt. Tanken att det var så här samhället var uppbyggt, det var väl förankrat och väldigt fast i alla skikt i samhället. Men nu står Onesimos där på gårdsplanen och räcker fram det här brevet till Filemon. Ett omskakande brev som säger: här står inte längre en slav utan en kär broder. Ta emot honom som om det vore jag, säger Paulus. Och det här brevet, det utmanade ju hela Filemons världsbild. Enligt lag hade han rätt att straffa en slav som hade rymt. Det ansågs troligtvis nödvändigt att straffa en slav som hade rymt. För att sätta ett exempel för andra. För att hålla systemet intakt. Istället ber Paulus att han ska ta emot Onesimos som en kär broder. Bädda i bästa gästrummet. Lägga fram rena handdukar, tvätta hans fötter, ordna en festmåltid. Ja, hur tar man emot en kär broder? Hur skulle han ha tagit emot Paulus? Ta emot honom som om det vore jag som kom, skriver Paulus. Känner vi Filemon rätt från texten? Han som beskrivs att han är fylld av kärlek och får andra människor att må bra runt omkring honom. Så skulle han gjort sitt allra bästa om Paulus kom på besök. Och nu uppmanas han att göra detsamma för Onesimos. Det är som om jag skickar en del av mig själv till dig, skriver Paulus. Och samtidigt så är Paulus också med och tar en del av straffet åt Onesimos. Har han vållat dig skada eller är han skyldig dig något, så sätt upp det på min räkning. Jag, Paulus, skriver här med egen hand. Jag ska betala. Paulus, han har stigit in och blivit familj med Onesimos. Onesimos har blivit hans son. Onesimos är inte längre bara Filemons ansvar. Nej, de gamla strukturerna är utbytta mot nya. Och Paulus visar det för Filemon genom sitt agerande. Nu är ingen längre slav eller fri. De är ett i Kristus. Paulus, Filemon och Onesimos, de sitter ihop, men nu som en familj. De tar ansvar för varandra på det sätt som man gör i en familj. Och börjar man se varandra som syskon istället för som slavägare och slav, ja, då bryts systemet sönder inifrån. Där ligger kraften att förändra ett helt samhälle, en hel värld. Vem är då vi i den här berättelsen? Vi kan ju på många sätt faktiskt identifiera oss med Filemon. Vi är rika, vi är kristna, många av oss är ledare på något sätt. Förhoppningsvis är vi kärleksfulla mot varandra, hjälper varandra att fatta mod och bevara tron. Men kan det vara så att även vi sitter fast i system som vi själva är blinda för? Precis som Filemon och slaveriet. Världen är fortfarande en väldigt orättvis plats. Marian tigger utanför Ica i Vikingsta, medan vår familj, ett kvarter därifrån, renoverar ett badrum för åtskilda tusenlappar. I Raqqa i Syrien bar några kvinnor hem ett par hinkar vatten till sitt utbombade hem idag på morgonen, medan vi som sitter här och miljoner människor tillsammans med oss tog en lång, varm morgondusch. I Sydsudan saknar idag, söndagen den 10 september 2017, 3 miljoner barn mat för dagen. Samtidigt som vi idag, samma söndag i Sverige, kommer slänga 740 ton ätbar mat. I gruvor och fabriker arbetar barn och tonåringar under fruktansvärda förhållanden för att vi ska kunna köpa en billig t-shirt och för att vi ska kunna få en mobiltelefon. 20% av jordens befolkning använder 80% av jordens resurser. Och vi är de 20%. Världen är orättvis på så många olika plan. Ekonomiskt, socialt, relationellt när det gäller krig och fred. Och vi är en församling som är rikt välsignade. Vi har pengar, vi har dessutom kompetens, utbildning, vackra hem. Vi bär på mycket erfarenhet tillsammans. Vi lever ofta i goda relationer. Vi har fred runt omkring oss. Vi har frihet. Vi kör bilar. Vi har demokrati. Och vi har mat på bordet varje dag. Vi är rika på så många olika sätt. Detta betyder självklart inte att vi har perfekta liv. För trots att vi har allt det där så ger det oss inte perfekta liv. Vi har var och en vår egen kamp, vår beskärda del av lidande. Det är jag väl medveten om. Och det betyder inte heller att allt det här goda vi har för oss närmare Gud. Nej, inför honom så är vi alla lika fattiga. Vi är alla i lika stort beroende av hans nåd för att kunna ta emot frälsningen. Men det goda vi har fått, hur påverkar det vår efterföljelse? Vad kallar Gud oss till? Hur kan vi få bli till välsignelse för andra med allt det goda han har gett oss? Det goda du gör ska inte ske av tvång utan av fri vilja, skriver Paulus till Filemon. Så det hjälper inte om vi bara får dåligt samvete och mår dåligt över att vi har det så här bra. Men jag tror att vi ibland behöver påminna oss själva om hur privilegierade vi är på så många sätt. Vi behöver våga se vaket och ärligt på våra liv i ett större globalt perspektiv för att kunna fråga Gud, hur kan jag, hur kan mitt liv, hur kan mina resurser, allt det jag har, hur kan det få vara med och välsigna den här världen? Tänk dig att någon plötsligt skulle stå på trappan till ditt hus och räcka fram ett brev. Ett omtumlande brev. Vad skulle det då stå i det? Vad tror du Gud skulle utmana dig till? Vem är vi i den här berättelsen? Ja, vi kan också vara Paulus i den här berättelsen. Vår församlingsfamilj har på olika sätt utökats med människor de senaste åren som vi har tagit ansvar för. En del har kommit till tro och blivit våra trosyskon. Det andra ber vi fortfarande för. Och vi ser hur Gud verkar i deras liv, både barn och vuxna. Och just nu står vi i ett läge där vi, precis som Paulus, får skicka iväg människor som vi håller av, som vi helst skulle vilja ha kvar. Jag hade helst velat ha honom kvar hos mig, skriver Paulus om Onesimus. Vi hade velat ha kvar den familjen som vi nu har försöker hjälpa här hos oss. Men nu måste vi sända iväg dem. Och vi gör det också på sätt och vis med ett brev och med personer som kan vara till stöd för dem. Vi skickade ju Eva och Lasse till vårt Kolossai, till Pristina, för att bana väg för denna familjen. Och där fanns människor som vi har fått utmana och vädja till att de ska ta emot denna familjen, precis som Paulus vädjade för Onesimus. Och precis som Paulus vill vi också visa att vi tar ansvar. Jag, Paulus, skriver här med egen hand: jag ska betala. När vi vädjar till den lilla församlingen med 25 medlemmar i Pristina att de ska öppna upp sin famn för den här familjen, då visar vi att de är redan familj för oss. Vi tar ansvar för den här familjen. Och vi vill skicka dem så bra vi bara kan. Och vi vill därför göra Johanneskyrkans största insamling någonsin. För att de ska få en bra start. För att visa att vi hänger ihop. Och jag blir så rörd när Eva och Lasse berättar om hur de som de möter på plats där nere, de har redan fått ett hjärta för den här familjen. Och de planerar och funderar: hur kan vi öppna upp vår famn för dem? Gud är god. Hans kyrka är världsvid. Och vi har bröder och systrar runt om i hela världen. Hur gick det då för Onesimus? Ja, det här brevet får vi ingen uppföljning på i Bibeln. Det är ett öppet slut, kan man säga. Vi vet inte hur det gick. Vad gjorde Filemon när han hade läst klart brevet och Onesimus stod där på gårdsplanen och väntade? Gick han ut och omfamnade honom och sa: välkommen hem, kära bror. Ordnade han den där festmåltiden? Bäddade han i det bästa gästrummet? Hur svarar du och jag när Gud utmanar oss till att göra vårt bästa för vår nästa? Vilka steg tar vi? Och vad kallar Gud oss i Johanneskyrkan gemensamt till att göra? Vi är många här som längtar efter att få leva för någonting större. Att tydligare få komma in i Guds tanke med våra liv. Och vi som församling, vi har ju under några månader här i vår och sommar bett att vi ska få se fler komma till tro. Att vår kyrka ska präglas av större mångfald. Och att vi alla ska fascineras mer över Jesus. Och Gud svarar på den bönen. Idag har vi fått vara med när August dop. Vi får sända familjen Vogt. Det sker något i oss när vi får se det här hända i vår gemenskap. Och jag upplever, eller vi upplever, att Gud säger: jag kallar er längre och vidare till en värld som behöver mig. För ni behöver mig. Och vi kommer fortsätta be för djupa rötter. Och att vi ännu mer fascineras av Jesus. Att vi får bli fastrotade i honom. Och vi kommer fortsätta be om ännu mer vidsträckta grenar. Att Gud ska leda och utmana oss till en värld som behöver honom. Att vi ska få tänka långt utanför boxen. Att vi ska bli modiga och galna i att vilja sträcka oss ut till en värld. Men det börjar som alltid med ett enda steg. När du och jag kliver ut på den där gårdsplanen, när vi öppnar vår famn och säger: välkommen hem, kära bror. Det är så vi förändrar den här världen, inifrån och ut. Amen. Herre, tack att du är en god Gud. Tack att du kallar oss att komma djupare in i din kärlek, för att kunna sträcka oss vidare ut i en värld som behöver dig. Tack att vi får vara fast förankrade i dig, för det är du som är källan till allting. Visa oss, Herre, hur vi kan få vara med och välsigna andra med allt det vi har, Herre. Allt det du har gett oss, Gud. Hur kan vi få ge det tillbaka till dig? Hur kan vi få ge det tillbaka till en värld som behöver dig? Hur kan vi få vara ett ljus som lyser i mörkret i Sverige idag och visa på någonting annat? Hjälp oss att ta det där första steget och öppna vår famn och säga välkommen hem, kära bror och syster. Led oss med din ande vidare, Herre, vi ber. Amen.
Vi står upp tillsammans.